Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se. Podplay.
Hej och välkomna till veckans avsnitt av Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. En podcast som vi gör varje vecka. Sen skitlänge.
Det var ett bra uttryck, det gör vi faktiskt.
Ja, och du, idag har ju vi också gemensam sak i att vi cyklade hit båda två. Fy skitsingen, vad kallt det var.
Ja, det var brutalt kallt. Jag kommer ju från Södermalm. Vi sitter ju i Bauer Medias lokaler.
Gamla Denskrapan.
Ja, precis. Och när jag kom över Västerbron så trodde jag att jag... Ja, det här med långkalsongen har jag inte kommit på än riktigt.
Nej.
Men att det var också så där lömskt halt. Alltså det var ju riktigt, det hade ju runnit så här från bussarna, så AC här och var, eller hundarna som har pinkat på vägen har ju liksom hunnit frysa till is. Så
det liksom, men det är väl inte hundpink som frysit?
Det är väl, varför skulle det inte vara?
Är det väl kondens eller någon, eller vad vet jag?
Varför skulle
det
inte hundpinken
frysa? Jo, jag förstår, men det lät ju som om den liksom badade i hundpink i hela stan.
Nej, men bitvis
av
var
av allt du kunde föreslagas liksom så här, uthällda McDonalds, men det var just hundpink.
Ja, men jag skulle tro att om vi ska prata om den vätska som finns på vägarna, så tror jag att
80%.
Det är mer hundpink än Coca-Cola. Okej. Okay. Från en hamburgerkedja.
Ja, okej. Okay. Jag var bara förvånad. Det kom från ingenstans.
Men du, jag skulle vilja göra ett bett med dig också. För att vi har gjort det i familjen. För att, så här, kommer det bli en vargavinter i år? Eller kommer det inte bli det? Det vill säga, kommer vi få mycket snö och mycket minusgrader?
Hur brukar det vara det där då?
Jag kan berätta att 2020 så var det ju, eller 2021 rättare sagt, på våren kom ju en skvätt tidigare i januari, februari i år. Då var det liksom riktigt kallt och en hel del snö i några veckor bara. Men ibland så kommer det ju typ inget. Nej. Och ibland kommer det hur mycket som helst.
Ja, och då är frågan till mig, blir det en kall vinter någon gång i vinter?
Ja, så varje vinter menar jag att kommer det bli rejält. Kommer det vara så här, snökanonerna här, det is, det är halkigt, det är liksom, bussarna i Stockholm står still.
Ja, det tror jag.
Ja.
Däremot är min spaning att jag har en gammal föreställning om vinter som är att den ska komma någon gång mellan november och december. Liksom. Att om det börjar bli Lucia och det fortfarande inte är någon snö, då hittar mitt huvud på så här, ja, då vart det en varm vinter. För att man har liksom en bild, och det är för övrigt då jag vill ha snö.
Ja, men det är väl runt julen och det är fortfarande väldigt mörkt ut.
Men generellt sett brukar jag, har jag lärt mig med åren nu, att den kommer ju i februari. Och det är för övrigt min spaning generellt sett. Det här förstår jag att jag aldrig kommer få igenom. Men jag tycker vi ska flytta julen till februari. Därför att den kommer alltid alldeles för fort. Men så helvete, är det jul redan? Liksom. Jag har inte hunnit komma julstämning. Plus att det är så mycket annat som pågår i december med nyår och grejer. Och sen är det ju snö och fint. Det är som mest snö i februari. Jag tycker vi flyttar julen till februari. Finns ju ingen kristen grund för att Jesus föddes 24 december.
Men jag håller inte med där. För att jag, framförallt har jag många av mina nära som har det tungt med mörkret. Så november är tungt för många. Och då när man kommer in i december så är det många som är så glada för att okej, nu är det mörkt, det är jobbigt, det är
mulet. Men man får trösta sig med glögg.
Men nu kommer ju ändå julen, så nu är det legitimt med att nu får vi leva upp, man får börja fundera på presenter, man får hålla på. Så att, nej, jag tror vi ska ha kvar julen.
Okej. Okay. Ja, men jag var inte emot, jag tycker att vi ska flytta den till februari. För februari, då är jag ju nästan självmordsbenägen. Jag tycker så hemskt. Det finns inget att se fram emot.
Men det skulle vara intressant att höra med våran gäst idag. Hur man ser på den här mörker och halkan. För som jag förstår så har Ali inte bott i Sverige särskilt länge.
Nej.
Kommer från betydligt varmare breddgrader, kan jag gissa.
Ja, vi får se.
Vi kör på, rakt på.
Kör!
Varmt välkommen, Ali Moridi!
Tack så mycket.
Sa jag rätt på efternamnet nu?
Moradi var det?
Nej, inte riktigt. Moradi heter jag.
Moridi, Moradi. Moradi, fan. Ja, sorry. Kul. Välkommen.
Tack så mycket. Kul att vara med er.
Är det bra med dig?
Ja, det är bra.
Mm. Hur länge har du varit i Sverige?
Ja, hur länge har jag varit här? Jag har varit här sedan 2015, oktober månaden.
Ja.
Så det blir snart 6 år.
Snart 6 år. Och, men du är född och uppvuxen, var då någonstans?
I Afghanistan.
I Afghanistan. Då hittar man ju på att det är varmare i Afghanistan än vad det är i Sverige. Det är vi väl överens om i alla fall, va?
Ja, ja, det är klart att det är lite varmare jämfört med Sverige.
Hur lång tid tar det innan man vänjer sig vid det då? Om vi börjar med det vi var inne på. Innan man får liksom panikångest över minusgrader och väghalka och liksom mössa vid bussen och grejer liksom.
Ja, det tar sin tid innan man vänjer sig med det kallt vädret här i Sverige. Men vi har också i hemlandet vinter och det är också kallt där.
Mm. Men känner du att du har vant dig nu? Är det som att har du liksom akklimatiserat dig till... Jag frågar nämligen därför att jag har en hel del vänner som bor i Spanien och jag är själv lite mellan Spanien. Och då tycker man att det är så jädra varmt och mysigt i Spanien på vintern jämfört med Sverige. Men det tar bara två år. Sen går de med täckjackor där nere också för att man ställer om sig. Det som liksom förut var varmt blir plötsligt kallt. Så man har täckjacka på sig när det är 18 grader om man är svensk i Spanien efter 2 år. Tänk, är det likadant här? Börjar man med att ha toppluva på sig halva året och sen så efter ett par år så bara, nu har jag vant med minus 20, inte så märkvärdigt längre. Liksom.
Ja, precis. Ja. det gillar för mig också.
Det är bra.
Ja, jag undrar om man någonsin vänjer sig, om jag ska vara ärlig. Faktiskt, det tycker det är...
Ja, framförallt den första kylan varje år, tycker jag. Eller alltså varje höst.
Ja.
När man går från sommaren.
Ja. Ja.
Ja, men det är inte väder vi ska snacka.
Nej.
Utan nu ska vi prata om Alis resa som ju har varit helt fantastisk. Jag skulle vilja så här, det är väl lämpligt att, ja, men vi kan börja före 2015. Jag tänker så här, vem är du, Ali? Och hur kommer det sig att du kom till Sverige och så där?
Jo, det är en lång historia. Eftersom ni alla vet och alla... vet idag också om Afghanistan, vad det som händer. Och det var så från början också faktiskt, när det utländska styrkor var i Afghanistan. Situationen var inte särskilt bra. Vissa levde i hot och gömde sig från den fiender som de hade. Och det är en privat sak, det vill jag inte ta upp här, men i alla fall jag hade också fiender som tvingade mig att lämna landet och resa mig ur landet. Och det bestämde jag när jag kände mig hotat. Och jag såg att mitt liv var i fara. Då jag lämnade Afghanistan och rest hela vägen till Sverige.
Hur gammal var du då när du fattade det beslutet?
Då var jag faktiskt under 18 när jag åkte från hemlandet. Jag fyllde 15 och skulle fylla 16 när jag lämnade Afghanistan.
Lämnade du själv eller tog du med dig några från din familj eller så?
Nej, jag lämnade inte själv, utan jag hade några från min familj. Men sen på vägen till Europa förlorade jag familjen också. Sen blev jag ensam. Mm.
Okej.
Hur går det till? Nu får du leva med att jag får ställa väldigt naiva frågor, men det, nu när jag får chansen att ställa dem så gör det, för jag vet ju inte det. Hur går det till rent praktiskt när man bestämmer sig för att fly? Alltså, vart går man? Går man till svenska ambassaden eller hur kommer man på att man ska till Sverige? Alltså, hur såg själva processen ut? Jag vet ju inte ens hur man börjar liksom.
Nej, det var inte bestämt att jag skulle till Sverige. Jag visste inte heller att det finns Sverige. Och jag visste, det enda som jag visste och det familjen som jag hade med mig, det var inte mina nära och kära, utan det var kusiner som hjälpte mig lite. Och då förlorade jag dem på vägen hit. Och jag visste inte heller att jag ska exakt till Sverige, utan jag ville bara fly från Afghanistan då för att mitt liv var i fara.
Mm.
Och då ville jag bara komma fram någonstans att vara säkert och att mitt liv ska inte vara i fara längre.
Mm.
Hur gick själva resan till då? Kom du på något flyg eller hur kom man iväg liksom?
Jo, det var inte lagligt väg som jag valde, utan jag försökte kontakta med smugglare som fanns på plats där. Och med hjälp av en del av väg åkte jag ensam. Då visste jag var ska jag för jag visste att gränsstäder ligger i liksom vart gränsle städer ligger och vilken buss eller tåg ska man ta och hur ska man ta sig. Det visste jag om. Att det här i staden ligger vid typ, om man ger ett exempel vid Iran, då åker man den här staden och då åker man den här buss. Då åkte jag till gränsstaden och därför, där på plats finns smugglare, då kan man kontakta dem. Ja, prata med dem och så bestämmer man sig att man, ja, jag ska lämna landet, kan ni hjälpa mig? Då hjälper de dig och däremot vill du ha betalt för den.
Mm.
Vilket jag gjorde.
Och jag tänker det är kanske inte så lätt om man är 15-16 år och har pengar. Jag antar att det inte är,
ja, det är klart mycket pengar. Det är svårt att ha det eftersom det är en farlig situation också. Det finns tjuvar och sånt också på väg. Men jag hade lite äldre kusin med mig. Han hjälpte mig och han var mycket äldre än mig. Mm. Så jag var med han.
Okej.
Okay. Mm. Och hur känner man hur kände du inför det då? Därför att å ena sidan var det ju din väg ut från en livshotande situation. Och det kan ju ingen ha några åsikter om, upplever jag. Eller jag har i alla fall ingen sak när man flyr. Men när det kommer till de som smugglar och tar betalt för det. Upplever du tacksamhet för att de fanns där? Eller känns det besvärande att de skodde sig på din situation? Eller hur förhåller man det till det faktum att man betalar för att någon ska hjälpa en ur landet?
Nej, liksom? Jag känner mig inte tacksam för det, för de gör en dålig jobb och de också kastar ditt liv på fara. De vet inte riktigt hur det kommer gå till. Du kanske kommer dö på vägen och det finns risk att man förlorar sitt liv, sina grejer, värdesaker. Så det är ingen garanti.
Mm.
Och det är bara en chansning, man chansar.
Mm. I en desperat situation.
Precis.
Ja.
Och hur kommer det sig sen att du kände att du stannade i Sverige? Det är ju många länder du måste passera på vägen så att säga. Hur kom det sig att du liksom tog dig hela vägen hit?
Ja, det var en lång resa. Det tog lång tid för mig innan jag kom fram till Sverige. Jag åkte genom många länder faktiskt. Först i Asien, sen i Europa. När jag var i Tyskland, då var kaotiskt där också. Det kom många från Syrien, kom många från Irak, Afghanistan och Afrika.
Mm.
Så att jag visste inte att jag är i Tyskland. Sen fick jag ett samtal med polis att nu är vi i Tyskland. Vill ni stanna här eller vill ni gå vidare? De berättade till oss att det finns mer länder i Europa om ni vill åka. Så med hjälp av dem åkte jag hit.
Mm. Mm. Och vad visste du om Sverige innan du kom in innanför svenska gränserna då? Liksom?
Ja, inte mycket riktigt. Jag hörde bara att om Sverige finns och sen Norge och Finland och Danmark. Men jag visste ingenting var den ligger, hur det är. Mm. Det är kallt eller varmt och hur kulturen ser ut och sånt.
Mm.
Det hade jag ingen aning om.
Men hur var det sen då? Du kom till Sverige i alla fall. Och vad hände då när du väl kände att nu har du liksom kommit fram?
Ja, när klev jag ur tåget. Eller nej, jag åkte båt faktiskt från Tyskland.
Mm.
Så var polis på platsen, gränspolisen i Göteborg. Och då mötte de oss. Det var en mängd av flyktingar och invandrare som var från Irak och olika länder. Och sen bad de oss samma sak som polisen i Tyskland gjorde. Där. De sa att vill ni stanna här eller vill ni åka vidare någon annanstans? Då jag var väldigt trött faktiskt. Så orkade jag inte mer gå någonstans. Då stannade jag här.
Mm.
Så bad polisen att ta mig någonstans.
Mm.
Och de bad, och sen tog polis med och några andra ungdomar som var med. Jag kände inte dem, men de var med till Immigrationsverket. Där började processen.
Och hur såg den processen ut då? När man är sådär, ja, men nu vill jag ge det här en chans. Jag tänker försöka stanna i Sverige. Vad är det man behöver göra? Det snackas ju så mycket om det är lätt eller svårt eller välkomnande eller uteslutande. Så nu får ju chans att höra från någon som verkligen har varit med om den här processen. Hur upplevde du att bemötandet var i Sverige liksom?
Ja, jag upplevde både bra och dåligt. Det var många. Folk var blandat, även om man var mindreårig eller äldre. Så vi var på en transferboende första kvällen. Och efter några dagar fick vi lämna fingeravtryck, vilken ingår i asylprocessen.
Mm.
Och då var vi mitt i skogen, utanför samhället. Fick inte träffa många. Så det var mitt i vinter också faktiskt. Kallt och mörkt var i Sverige också. Gick inte särskilt bra första dagarna eller första månaderna. Blev lite deprimerad helt enkelt.
Ja, förlåt att jag skrattar, men det är ju högst rimligt att man blir deprimerad med tanke på hur situationen ser ut. Liksom. Men vad var det som hände? Hur lång var processen innan du kände att nu är jag ändå liksom på insidan, nu är jag trygg, nu vet jag vad nästa steg är? När kände du att du kunde börja liksom stänga ner krisläget i kroppen på något sätt?
Mm-hmm. Det var så att efter några dagar fick jag åka igen till Immigrationsverket i Göteborg. Och det var en handläggare som jag inte kände. Jag kom inte ihåg heller riktigt bra, för det var länge sedan. Så jag gjorde en enkelt intervju med han, och han ställde några frågor till mig och så svarade jag på dem. Och efter den sa han att efter ungefär några månader kommer du göra en till intervju. Och därefter får du ett beslut, vilket det var inte riktigt stämmer det han sa. Han sa efter några månader kommer jag få en till intervju, vilket jag inte gjorde, utan jag fick en till intervju efter några år.
Några år?
Och, ja, precis.
Men, så, och hur funkar det då? Så du åker till Göteborg, du gör en intervju, så säger de hej, hej, nu kommer det här rulla på och vi återkommer, och sen går flera år. Vad gör man under de åren då? Man är inte liksom, man är liksom i någon limbo däremellan riktigt. Jag fattar inte riktigt. Vad gör du då då?
Jo, efter den, jag väntade de månaderna, han lovade mig att jag kommer få till intervju. Det kom inte, sen dikta upp stressen, sömnen blev försämrad, tankarna var borta.
Mm.
Man visste inte riktigt vad man skulle göra, vad kommer att hända. Kommer jag få en till intervju eller inte? Det som han sa och lovade, det kom inte fram, så det var inte bra tid faktiskt, måste jag säga.
Den här veckan är vi sponsrade av Privata Affärer. Gillar du Privata Affärer? Gör du mycket Privata Affärer?
Ja, men jag gör väl Privata Affärer om någon. Eller så här, vi gör väl alla affärer hela dagarna. Men det som ju är Privata Affärer, där det liksom är, det är börs och det är fonder och det är alla, det är ju sådana saker som... jag blir förvånad hur många som är engagerade i extrapriset på köttfärs och hur många som inte är engagerade i vilka fonder de använder för sin pension eller sitt långsiktiga sparande.
Och jag måste säga att sen vi ska ju också tacka Privata Affärer för att ni är sponsorer här till våran podd.
Jättekul för oss!
Och det gjorde ju att jag ganska ärligt erkänner att jag visste inte att den här uppdaterade sajten som de öppnade 2023, alltså var det juni 2023, att den var så otroligt bra.
Mm.
Så att jag har fått chansen nu att gå in och testa.
Mm.
Och alltså, oj vad mycket info det finns. Alltså, allt som du säger med aktier, fonder och hela den biten. Jag kunde knappt sluta läsa, för att man blir så här. Och sen är ju vissa, ibland kan jag tycka att mycket ekonomiinformation är svårt att förstå.
Mm.
Men det tycker jag också är fördelen med. Man vet att det är innehållssätt väldigt sant och rätt. Men också lätt att fatta. De gör det på ett otroligt bra sätt tycker jag.
Om ni inte har testat, varför inte gå in på Privata Affärer Premium? Kostar 49 kronor, inte för en månad, inte för två månader, utan för tre månader. Och då får du allt digitalt material på privataaffärer.se. Nu säger jag Privata Affärer, men det fattar jag med när det är .se att det är...
Ja, men det man gör affärer. Ja, men det är så här, man går in på www.privataaffarer.se. Inget är alltså.
Nej.
Utan ett är utan prickar blir ju ett A.
Privataaffarer.se
/...
Snedsträck säger du, jag säger slash.
Ja, snedsträck ekonomi.
Ja.
Privataaffarer.se/ekonomi.
Jag har ju smitit från jobbet idag, Mattias. Jag sitter ju, jobb, men jag sitter ju mina dagar på Saveland.
Mm.
Och det kan ju jag ju göra med gott samvete eftersom de är sponsorer till det här avsnittet.
Undrar när jag ska få komma upp på en kaffe, att du bjuder upp mig på en kaffe.
Jag skäms att jag inte har gjort det.
Nej, det har inte varit
det. Ja, då hade jag kunnat visa dig att här... Ja. här har vi fasträntekontorna, här har vi strategierna, här har vi fastighetsprojekten.
Ja.
Jädrar.
Ja, men det får det bli nu då.
Men jag vågar inte riktigt bjuda upp det, för jag tänker att folk tycker att det är skrytigt att jag ska visa att jag är kompis med dig. Förstår du? Att det blir lite så här...
Ja, du är gullig du.
Men det... Ja.
Ja, men ja, tack för det. Men vi ska framförallt tacka till Saveland som hjälper oss att se till att den här podden skulle bli av. Eller att den blir av, rättare sagt. Så att gå in på saveland.se/fast. För vad finns där?
Där har vi ett fast räntekonto med 6% ränta per år.
Ja, det är
inte illa.
Nej, det är inte illa pinkat av en trähäst.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Men bodde du då i en flyktingförläggning då, så att säga?
Precis.
Och ni kunde inte jobba eller så, utan det var bara att gå...
Nej, ingenting. Ja, och det var faktiskt utanför samhället också, den flyktingboende som sen jag fick flytta in. Mm. Och det var väldigt dålig tid och väldigt svårt tid.
Mm. Och hur länge pågick det då? Så du pratade om att det var år mellan intervjuerna.
Ja, första gången var i 2015. Sen den andra var typ 2018.
Åh, jädrar.
Och då satt du på en flyktingförläggning mellan 2015 och 2018 och bara satt där liksom.
Precis. Och visste ingenting vad kommer att hända i. Liksom, vart tog vägen den här killen som lovade mig att jag kommer få en till intervju. Så det var mycket misstänkande som jag hade i tanken. Kunde inte somna bra, kunde inte tänka någonting, kunde inte fokusera på någonting. Så livet var väldigt tufft faktiskt.
Och vad hände sen då? När vände det sen?
Ja, sen fick jag en till intervju. Och det var också konstigt att jag fick göra en distansintervju, en videocall-intervju. Och då var en tjej som intervjuade mig den andra gången. Jag sökte asyl i Göteborg, sen fick göra mitt andra intervju i Gävleborg, tror jag. Mm. Om jag kommer ihåg rätt. Och då kom de fram och gjorde en till intervju, ställde massa frågor, konstiga frågor och upprepade samma fråga.
Vad frågar de? Vad är det för ett exempel på
frågor? Ja, det är en del privata frågor och en del allmän frågor ställer de. Det vill jag inte stå för nu, för det kanske känner man inte riktigt bekvämt att säga dem. Mm. Men ja, de ställde massa frågor sen bad mig om dokument och sånt om jag hade med mig. Och sen gjorde jag den intervjun och då fick jag inte svaret på plats, utan de sa du får vänta. Och då fick jag vänta lite till faktiskt innan jag fick det första avslaget. Efter ungefär 4,5 år.
Det är otroligt.
Så efter 4,5 år så får du ett avslag. De säger så här, tack men nej tack, du kan inte stanna i Sverige. Är det så man ska uppfatta det då?
Ja, precis.
Och vad tänkte du då då?
Ja, då blir mitt liv helt förstörd en gång till. Efter 4,5 år väntstid i Sverige fick jag veta att nu får jag inte stanna här, så vad ska jag göra efter det här? Ska jag lämna landet? Kan inte åka tillbaka till hemlandet? Ska jag åka till något annat land? Och ja, det var massa tankar som jag hade. Ja, jag var helt förstörd.
Ja, jag förstår det. Men fick du veta då sen att när skulle liksom utvisningen ske då? Eller fick du någon chans att säga att om du gör så här och så här så kan det bli bättre? Eller fick du bara veta att det kommer ett datum snart när du ska få åka tillbaka?
Nej, jag fick ingen chans att om jag ska göra den här så kommer jag få, utan de har skrivit på beslutet att du har rätt att klaga en gång till. Och annars får du komma ner till oss och skriva på papper att du vill återvända.
Okej. Okay. Och hur gjorde du då? Så då överklagade du en gång till då?
Ja, jag överklagade. Och sen för överklagan också får man vänta i minst ett år till två år för att få ett svar. Och vissa har chans, de får gå till tingsrätten och ha en möte face to face, men vissa får inte den chansen, utan tingsrätten tittar på dina papper efter ett och två år och säger att det som Immigrationsverket har bedömt, så bedömer vi också samma sak. Du har inte rätt att stanna här, så får du åka.
Mm.
Och emellan det första och andra avslaget så diktar upp en ny lag i Sverige.
Mm.
Det som heter gymnasielagen.
Aha.
Mm. Och de har i regeringskansliet efter många tjafs och efter många har visat uppmärksamhet att de här människorna som kom 2015 har väntat länge på att få ett svar, så bestämde de att ge ut en ny lag för att få en de som sköter sig och går i skolan, lär sig språket, få en chans att stanna här.
Mm.
Vilket jag hade tur att den lagen kom precis i den tiden som jag fick avslag. Annars hade jag fått utvisning från Sverige.
Mm. Så då fick du chansen när lagen kom då. Och var det då att du skulle få börja jobba då eller plugga eller så? Eller?
Nej, det var bara att man ska först plugga klart på gymnasienivå.
Mm.
Och sen får man ha på sig 6 månader efter gymnasiet att hitta ett fast chans för att kunna stanna här.
Just det. Och hur gick det för dig då? Alltså, vad gjorde du då?
Ja, när lagen kommer så jag gick andra året på gymnasiet. Så tog ett och halvt år till innan jag gick ut i skolan. Sen diktade upp pandemin tyvärr i min tid när jag gick ut i skolan.
Mm.
Så det var väldigt svårt faktiskt efter när jag gick ut i skolan att hitta ett jobb och fylla kraven som Immigrationsverket ställde för oss.
Vad är det för krav på det jobbet då? Det måste vara ett fast jobb. Man kan inte ha en projektanställning eller en provanställning, utan det måste vara en fast tjänst.
Ja, liksom. Man kunde inte ha en provanställning och en del detaljer som där som man jobbar helt enkelt att måste ha kollektivavtal och ha balans och rapportering och allt möjligt. Och det är inte lätt för en som är ny i Sverige och kan inte laga regler mycket att förstå allt det här. Och förutom den är det väldigt svårt för en gymnasieelev som går gymnasiet klart att hitta ett chans genom 6 månader. Även om man är svensk och uppvuxen här och fått här är det ganska svårt att få ett fast chans genom 6 månader.
Ja,
för de som är nylanda då är det extra svårt tycker jag.
Mm. Mm.
Och då gick jag runt till allt möjligt och frågade folk och bad om hjälp om jag kan få en chans att få jobba. Och det spelade inte så stor roll vilket jobb, utan jag gick runt till all slags företag, till olika folk för att bara hitta ett jobb.
Mm. Och hur gick det då? Hittade du något jobb?
Nej, inte direkt efter skolan. Månaderna gick så tiden för att mitt tillfälliga uppehållstillstånd rinner ut närmade sig. Så jag fick igen stress och mådde dålig. Tänkade bara att hur jag ska hitta ett fast jobb genom så kort tid.
Mm.
Så då var en dag jag hemma. Så kollade lite på sociala medier. Så diktade jag upp en annons. Sen tog jag den annonsen på allvar och skrev till dem att jag vill gärna jobba mer även om det är en kort tid jobb. Då tänkte jag så här med mig att jag börjar bara och lämnar mitt första steg i arbetsmarknaden.
Mm.
Om jag kommer in där så kan jag berätta om min historia och om min situation. Då kanske jag får ett jobb där.
Mm.
Och då skickade jag min ansökning och hade tur faktiskt att de kallade mig till en intervju. Så efteråt fick jag jobbet. Jag fick inte fast chans direkt utan jag började som timanställning där. Jag gick på timmar. Sen när jag berättade om mig och vad jag hur var min situation och vad behövde jag. Sen fick jag ett fast chans av dem.
Fantastiskt ju. Och vad jobbar du med? Vad var det för typ av jobb?
Det var en städbolag som hjälpte mig och jag städade med dem.
Men sen förstod jag att du ville egentligen plugga vidare, men det funkade inte med uppehållstillståndsgrejen, var det så eller?
Ja, precis. Jag vill gärna plugga vidare direkt efter skolan, för jag bestämde mig att plugga till det som jag ville. Men det funkade inte som du sa riktigt bra, eftersom jag behövde jobba. Annars hade jag inte möjlighet att stanna här. Då jag hoppade av studierna och började jobba.
Så att du skulle få ditt permanenta uppehållstillstånd då?
Ja, precis.
Och det fick du sen när du hade fått jobbet och jobbat på lite grann och så?
Ja, det fick jag efteråt när jag jobbade där och fått fast chans. Då skickade jag iväg min ansökning till Migrationsverket och efter ett tag.
Och då fick du veta att du skulle få stanna?
Ja, då fick jag veta att nu har jag fått ett beslut att jag får stanna i Sverige.
Hur kändes det?
Ja, det känns riktigt bra. Då blev jag lite lugn och lite koncentrerad och kunde planera mina dagar och lite planeringen för framtiden också.
Och hur länge jobbar du kvar då? För jag har förstått att nu är du inte kvar, du jobbar inte längre som städare, men hur länge jobbar du där?
Ungefär 1,5 år.
Och efter det så bestämde du dig för, eller du hade hela tiden en plan på att du skulle vilja plugga vidare så att säga?
Precis, jag hade tankarna i baktankarna. Och när jag sökte eller skickade iväg med ansökning till Migrationsverket, då tänkte jag att när jag får så ska jag plugga vidare. För jag var bestämd medan jag gick i skolan att jag måste plugga vidare. För så här är ett sånt land att ju mer man pluggar, desto har man mer chans att komma in till arbetsmarknaden. Och det är en sånt civiliserat samhälle som alla liksom är högt och välutbildat.
Och vad sökte du då? För då liksom, vad är det du vill bli? Eller vad är det du kommer att bli, kanske man ska säga?
Ja, jag gick inte praktisk linje i skolan, utan jag läste mest teoriskt linje. Och då ville jag plugga till någon slags ingenjör. I framtiden. Då sökte jag faktiskt till olika universitet runt omkring Sverige, så fick jag komma in på en ingenjörsprogram i en av universitet. Yes.
Wow, vad häftigt. Och det är därför du sitter ju här nu i Mediepodden, men du sitter ju i en studio i Karlstad. Så att jag antar att det var på Karlstad universitet som du kom in då på ingenjörsprogrammet.
Ja, det fick jag komma in här och även i ett antal andra universitet också faktiskt.
Åh, vad roligt.
Så det var min resa och det gick så här för mig.
Och hur går det nu i skolan då? Hänger du med? Är det svårt? Jag menar, du pratar ju jättebra svenska, men det måste ju ändå vara svårare, tänker jag, när man inte har haft svenska som modersmål ändå.
Ja, det är klart att det är lite svårt när man är ny och har inte svenska som första språk eller modersmål. Men det funkar. Jag klarar mig och är i den nivå som alla andra är. Så att även att det är inte lätt att man kommer klara universitet så lätt. Men det måste man lägga ner tid för och bara kämpa.
När och vad kommer du jobba med? För jag menar, nu vet du att du har kommit in i plugget och du ska bli ingenjör. Vad är drömjobbet då så småningom?
Jag kommer att specialisera mig i data. Så i framtiden kommer jag jobba förhoppningsvis som datasäkerhet eller cybersäkerhet. Sånt vill jag jobba med eftersom jag är väldigt fascinerad av sånt jobb.
Ja, roligt. Ja, fantastiskt.
Du, jag tänker när vi ändå har dig här, är det ju Det finns ju få frågor idag som det verkar som svenskar ska ha så mycket åsikter om, som det gäller liksom flyktingpolitik och situationen, om det är för lätt eller svårt eller sådana saker, trots att det är någonting som i stort sett ingen har varit utsatt för eller närheten av. Vad skulle du säga som har varit igenom den här processen? Vad är det största missförståndet eller felaktiga uppfattningen folk har av hur det är att komma som flykting till Sverige? När du hör folk prata, vad är det du reagerar på? Liksom?
Det första är att folk har inte mycket kunskap när det kommer till asylprocessen och hur det går, de folk som kommer till Sverige, hur de mår och hur de har under tiden som asylprocessen går. Utan det är ganska en mindre mängd som vet om det här och hjälper de flyktingar eller invandrare som kommer till Sverige och är nylande här. Men det mesta är kanske har bara eller ser bara de som är liksom lite utanför samhället och är kriminella och sånt. Men alla invandrare är inte kriminella eller dåliga, utan som alla vi vet, alla samhälle, alla befolkning har både dåliga och bra. Och det finns genom invandrare också bra folk och dåliga folk. Så utav en person ska man inte bedöma alla andra. Om en person gör en dålig sak, då ska man inte bedöma att resten av den här befolkningen är också dålig. Utan den som gör en dålig sak, den är en privat sak. Och den som gör en bra sak, så också det är en bra sak. Man ska bedöma varje person individuellt, inte liksom allmänt.
Precis.
Ja, spännande. Det som chockar mig varje gång jag hör den här typen av historier, för att jag har ändå hört en del historier, det är just hur lång det här tidsspannet är. En sak är att, det förstår jag, att det är något nödvändigt ont, att vi måste ändå göra någon bedömning, vem vi kan hjälpa och vem vi inte kan hjälpa och de frågorna. Men att det ska ta som fruktansvärd tid, det verkar ju så otroligt plågsamt för alla inblandade, både för det svenska systemet och för finansen och allt det där, men inte minst det otroliga lidandet man utsätter människor för som redan är en fruktansvärd sårbar position. Vi pratar liksom inte veckor och vi pratar inte månader, utan vi pratar år. Det har jag som oinsatt lite svårt att famna att det är på det sättet, men det blir jag ju påminn om varje gång. Liksom.
Ja, precis. Och det var så när jag sökte asyl, det var i 2015, sen i andra intervjun när jag kom, så lagen ändrade sig och så kom de bedömade mig på den andra lagen som de har skrivit, en tillfällig lag 2016. Och det tiden som gick emellan så hinnade de skriva en lag som liksom gillade mig. Sen även om jag kom lite tidigare, om de hade bedömt mig tidigare i lagen, då hade jag kanske möjlighet att få uppehållstillstånd på första tillfället. Men efter några år, allt som har ändrat sig, så kom jag och de bara bedömt mig enligt den nya lagen, och då fick jag inte chansen att få stanna här.
Hur är det idag då? Känner du till det? Hur är det för flyktingar som kommer idag?
Idag har jag inte mycket koll faktiskt hur det går, men jag är säker på en sak, att det är samma sak som var för mig. Det kom en kille senare på vår flyktingsbonde, typ några år efter oss. Men jag ser han ibland i stan, han går papperslös i Sverige och år efter år väntar han på ett intervju i Immigrationsverket, men det dyker aldrig upp för han. Och han mår inte heller bra, har stress och är lite deprimerad också, så det är lite svårt och är liksom slängd ut från HVB-hem eller flyktingsboende, går runt till stan, ibland har han ingenstans att sova. Så det är en del volontärer som är väldigt snälla och hjälper, men annars har de ingen instans att bo, vilket är väldigt, väldigt svårt för en människa som är ny i Sverige och känner ingen, kan inte språket, har inte något nätverk.
Och hur ska man då kunna komma in i svenska samhället? Det är ju omöjligt om man inte får chansen ens.
Precis.
Det är otroligt ju.
Ja, det finns mycket vi kan göra.
Jag måste ändå bara fråga nu, hur har det känts för dig nu då som kommer från Afghanistan med tanke på det som har hänt här senaste tiden i Afghanistan?
Jag känner mig väldigt begåvad att jag är här och befinner mig här. eftersom allt som hänt i Afghanistan, det är fruktansvärt. Och som vi ser idag i Afghanistan, situationen är inte särskilt bra. Skolorna i universitet, alla är stängt ner och ekonomin kommer att kollapsa ner. Samhället där är stängt. Det är hårda regler där folk blir mördadas utan att man vet vem har mördat. Och folk försvinner, kommer ingen hem tillbaka. Åker till jobbet, kommer inte tillbaka hem. Ingen kan veta vart de har tagit vägen. Så det är helt fruktansvärt. Jag känner mig väldigt, väldigt ledsen faktiskt. Det gör ont i hjärtat när man ser och hör såna grejer.
Jag måste bara säga att vi är otroligt stort av dig och vilken tillgång Sverige har fått i att du har kommit till oss. Och, alltså, jag är så imponerad av din resa och hur du har orkat och stått ut och pallat och nu går i plugget. Alltså, och det kommer gå så bra för dig. Det har varit en ära att få snacka med dig, Ali.
Tack så mycket, det är snälla.
All fortsatt lycka till, och det skulle vara roligt att få höras om några år igen. För våran podd, vi har hållit på några år nu, så vi ska försöka att inte ge upp. Det skulle vara så roligt att få följa dig, Ali, och höra hur det har gått ännu längre fram, även om jag är säker på att det kommer gå bra.
Ja, tack. Jättesnällt. Trevligt att prata med er.
Ja, tack så mycket för att du ville vara med.
Tack själv.
Tack.
Och vi, Mattias, vi är tillbaka nästa vecka.
Ja, vi är tillbaka nästa vecka.
Ett nytt avsnitt. Då blir någonting helt... Det är ju det absolut bästa med att göra det här, är ju att vi har så otroligt varierande. Snacka med att liksom en person kommer och har inga medel alls, och så sitter vi här med någon som har jättemycket pengar. Någon är liksom född med fantastiska förutsättningar och någon har fått en riktigt tuff resa. Men det finns en historia att berätta överallt, och jag lär mig någonting nytt varje vecka i alla fall.
Det är det som är så underbart. Tack så mycket för er som har lyssnat, och återigen tack så mycket, Ali.
Podplay. Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.